Faktiskt har jag sett fram emot den här predikan rätt länge. Ända sedan jag förra gången predikade, då var det ju i påsk. Och då handlade det om att Jesus hade dött och han hade uppstått. Och lärjungarna fick uppleva honom på olika sätt. Och så gick det veckor och dagar och de umgicks med Jesus. Och han uppenbarade sig för dem på flera olika sätt och pratade med dem och berättade för dem vad som skulle hända. Och följer vi kyrkoåret och de här händelserna i Bibeln så är vi ju nu någonstans där mitt emellan Jesu uppståndelse och pingstdagen. Det är ju inte pingst ännu, det är pingst nästa söndag, eller hur? Så vi är just mellan Kristi himmelsfärd och pingst, eller hur? Vi firar Kristi himmelsfärd, den som firade, kom ihåg att fira det för några dagar sedan, eller hur? Och nästa vecka är det pingst. Så vi är där precis mitt emellan. Den här gången ska jag inte det här besvära er med en massa bilder, utan ni ska faktiskt få lyssna på mig riktigt i lugn och ro, så där. På vanligt vis. Jag sätter upp en bild i alla fall så att ni kan vila ögonen där ni tröttnar på att titta på mig, så kan ni titta på bilden. Men nu ska vi göra en härlig, härlig resa. Efter Jesu uppståndelse så då träffar Jesus ofta sina lärjungar. Och han åt med dem ofta också. Så han tyckte om att äta mat. Så jag känner mig riktigt så där liksom. Jesus skulle jag kunna möta där på vägen i mellan Jerusalem och Betlehem eller Betania och sen bjuder hem honom på mat som Emmausvandrarna gjorde, eller hur? Det skulle vara trevligt. Och så står det här då, vi ska gå till Apostelgärningarna 1 faktiskt och läsa där hur det var de här dagarna, just de här dagarna för lärjungarna när de träffar Jesus. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Det här var Jesus sa just där mellan uppståndelsen och himmelsfärden, innan han sedan återvände till Fadern. Då säger han, ni ska göra någonting, jag har gett er ett uppdrag, men gör ingenting innan den helige ande kommer. Det här har Fadern lovat och ni har hört mig tala om det här. Om några dagar så händer det. Jag tror ju faktiskt att Jesus han talar mycket om den helige ande. Och han talar om hur den helige ande också var utlovad till alla människor. Redan i gamla testamentet. Och vi har ju inte det beskrivet här. Men jag tror absolut att Jesus citerar Joel för lärjungarna. Så att i Joel står det så här. Det här kommer snart att ske. Och vi ska naturligtvis läsa Joel idag. Det tycker jag man ska läsa som utgångspunkt. Det här var ju Joel som var en profet på 800-talet före Kristus. Alltså 800 år före Jesus gick omkring här på jorden. Och då skriver han ju de här välkända orden som Petrus sen kunde citera så bra. Det är därför jag tror att Jesus hade nog tipsat honom om att det är de här orden som är viktiga här. Han kom ihåg dem direkt och det säkert så hade han andens inspiration där. Men jag tror också att han hade läst dem, han hade hört dem och han hade blivit påmind om dem. Och då står det i Joel 2, 28 och 29 på det här sättet. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar, era unga män ska se syner. Och över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Det här var ett Guds löfte genom profeten Joel 800 år före det hände. Sen hände det inte, på flera hundra år efter Joel hände ju inte det här som han hade sagt. Så de som levde tillsammans med Joel och efter Joel kunde ju konstatera, vad pratar han om egentligen? Det hände ju ingenting. Men 800 år efter Joel kom Johannes döparen. Och han var också en profet. Och han var också en man som hörde vad Gud sa. Och vi ska läsa det från Matteus 3. Matteus 3. Då säger han så här till folket som var omkring honom: jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i helig ande och eld. Det skulle komma någon efter Johannes som hade en förmåga att göra någonting som ingen människa kunde göra. Johannes säger att det ska komma en efter mig som ska döpa er i helig ande. Vi talar ju ofta om andens dop. Det är ju härifrån det kommer. Johannes säger, det kommer en som ska döpa er i helig ande. Och vi kan läsa samma sammanhang från Johannes evangeliums första kapitel också. Det kommer lite mera fram där. 1:33. Johannes säger så här. Jag kände honom inte. Han talar alltså om Jesus. Men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig. Den som du ser anden komma ner och bli kvar över. Han är den som döper i helig ande. Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds son. Nu händer någonting helt unikt som inte hände på Joels tid. Inte hade hänt förrän nu. Och om vi läser i Matteus om Jesu dop så kommer det ju fram här att Johannes fick se Guds ande sänka sig ner som en duva över Jesus och bli över honom. Och en röst från himlen som sa, det här är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Johannes visste redan på förhand att det skulle komma någon efter honom. Och när han mötte Jesus så fick han bekräftelse. Den bekräftelse som Gud hade gett åt honom när han hade gett honom uppdraget. Nämligen den, att den som han ser anden komma ner över och förbli över, han är den som ska döpa i helig ande. Så Gud har lovat den helige ande till människorna. Han lovade genom Joel, han lovade genom Johannes. Och så kommer Jesus, den som Johannes då påstår, han ska döpa i helig ande. Gör Jesus det? Han fortsätter efter att han blivit döpt, så går han runt och undervisar. Han botar sjuka, han hjälper alla. Döper han någon i helig ande? Det som Johannes sa att han skulle göra. Nej, det gör han inte. Inte. Så länge han går här på jorden fram till korset så döper han inte en enda människa i helig ande. Har ni tänkt på det? Varför gjorde han inte det? Ja, det blir en svår fråga. Det ska jag inte gå in på kanske. Men vi kan konstatera att han gjorde inte det. Så det var igen en profetia som inte uppfylldes genast. Det som Johannes sa om Jesus. Men historien är ju inte slut här ännu, så bli inte ledsna. Det blir ni ju inte, för ni vet redan hur det går det här. Okej. Jesus han hade ju lovat alltså. Också under, han vandrade med lärjungarna. De vandrade med honom och han undervisade dem på olika sätt. Och så börjar han, i slutet av den här tiden så börjar han berätta. Jag kommer att dö, jag kommer att lämna er. Men jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska be fadern att han ger er en annan hjälpare. Nämligen sanningens ande. Det står i Johannes 14. Och han ska ta av mig och han ska ge åt er. Och han ska förhärliga mig. Det som Miriam var lite inne på. Den helige ande skulle komma in i världen. Men det hade inte ännu hänt. Och det hände inte medan Jesus undervisade heller. De skulle ännu få vänta lite. Och så går Jesus till korset. Han dör. Han uppstår. Och de är så jätteglada. För nu är det ju seger. Nu har det ju hänt det här. Nu ska Jesus igen bli kung, trodde de. Men han säger, lugn. Ni ska vänta. Det kommer att hända någonting stort här. Ni ska vänta. Och gör ingenting förrän ni har fått uppleva den helige ande. Det som fadern har utlovat och det som jag har pratat om, det ska om några dagar hända. Jag undrar alltså, hur kände sig lärjungarna när de var där i övre salen? Jesus hade farit till himlen. Och nu var de igen ensamma. Men de hade Jesu löfte att om några dagar ska de bli döpta i helig ande. Det är just de här dagarna här innan pingst, eller hur? Okej. Okay. Och så kommer pingstdagen. Och det står ju att de, vi går till Apostelgärningarna 2 då förstås. De hade ju däremellan gjort lite andra saker. De hade valt en ny apostel istället för Judas som inte var med mera. Och så var de samlade på pingstdagen. Och så händer det någonting som de absolut inte kunde förutse. De visste att någonting skulle hända någon gång. Men de var ju inte säkra på att det skulle hända på pingstdagen heller. Men det finns en liten knorr med den här pingstdagen, tror jag, som Gud använder för att tala om någonting för oss. Pingstdagen i den judiska traditionen, man hade ju firat pingst i den judiska traditionen i hundratals år. Så det var ju en högtid och en helgdag. Här i det här landet där lärjungarna fanns, de var judar, de hade firat pingst hela sitt liv. Varför firar man pingst då? Jo, man firar pingst för att komma ihåg när lagen blev given åt folket, åt Israels folk. Man högtidlighöll, liksom, man firade här att Gud hade kommit till dem och gett dem lagen som är god. Som ville undervisa dem om hur de skulle leva ett liv som Gud välsignar. Men sen hade hela gamla testamentets tid gått och mänskligheten hade fått konstatera att lagen är god men den kan inte hjälpa oss att bli goda, eller hur? Men den här pingstdagen blev det någonting annat. Det kom in ett helt annan sak i världen, nämligen den helige ande över och in i lärjungarna på ett sätt som de aldrig hade tänkt sig eller kunnat föreställa sig. Det står ju om att det hände ganska dramatiskt också. Det kom ett dån ifrån himlen, en våldsam storm, det lät som en våldsam storm och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Så fortsätter den här spännande berättelsen om hur det här påverkar både lärjungarna och de där 120 som var där med dem. Och sen gick de ut och betedde sig konstigt, tyckte en del människor. Men andra förstod vad de sa och hörde om Herrens underbara gärningar på sitt eget språk. Det var en märklig dag. Och det är ju då när Petrus sedan ska förklara för människorna, vad är det som händer nu då? Det är då som han citerar Joel och säger, jo men hör ni, nu har det gått 800 år. Men nu är det här. Nu är det som Joel profeterar om, det är nu äntligen här. Och så berättar han om Jesus, hur han kom som Guds son och han fick lida och han dog och han uppstod. Och nu så döper han människor i helig ande, precis som Johannes hade sagt. Och då var det ju många tusen människor där faktiskt. Vi vet inte hur många tusen som lyssnade på dem. Vi vet i alla fall det att när Petrus hade predikat färdigt och förklara vad det är som händer och vad är det som har hänt i världshistorien på den här dagen där de är, så säger de, vad ska vi göra? Vi förstod ju inte att Jesus var Guds son. Vi visste inte vad som hände. Nu är vi här. Vad ska vi göra? Och då står det vad Petrus säger i Apostlagärningarna 2 och vi kan läsa från 37. När de hörde detta, alltså Petrus förklaringar och predikning, högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Se här på skärmen att det finns en bild som heter Löftet gäller dig. Och det är en sån här kampanj som Pingst i Sverige har tagit fram och som jag har då lånat lite material ifrån. Den här designen och sån här. Och Löftet gäller dig. Det är liksom temat då för den här predikan och för tankarna som jag försöker dela med mig av. Och det är det här som det handlar om. Alltså Petrus han säger, det fanns ett löfte för länge sedan. Det kom ett löfte förnyades av Johannes. Vi har hört det av Jesus. Och det här löftet gäller ju inte bara oss apostlar som vandrar med Jesus. Utan det gäller er. Alla. Er. Och inte bara er utan också era barn. Och alla som Gud kallar, säger han. Och vem är det som Gud kallar? Jo, alla som hör evangelium blir också kallade. Är därmed kallade av Herren. Ska vi ändå titta lite på hur olika människor upplevde den helige ande de här första veckorna och månaderna och kanske åren efter den här märkliga och stora händelsen. Den här, som jag säger, som en vattendelare i historien. För innan dess hade ju bara någon enstaka profet här och där fått uppleva anden på något sånt här märkligt vis. De flesta människor hade inte upplevt anden. Men nu var det tillgängligt för alla som trodde på Jesus. Så någonting helt nytt i historien hände. Okej, ska vi se hur det hände här nu? Vi går till Apostlagärningarna 8. Och då var det så att det blev förföljelse i Jerusalem och lärjungarna de spriddes runt omkring i landet. Och en del, bland annat Filippus, hamnade i Samarien. Och där så predikade han om Jesus. Och människor kom till tro. För det hände så många under också där och tecken. Så många började följa och lyssna på Filippus. Och de blev döpta, men anden hade inte fallit över dem. Så hörde Petrus och de andra apostlarna att det hade hänt någonting i Samarien. Så de åkte iväg dit, eller de gick, eller de åkte red på häst, jag vet inte. Men de for till Samarien. Och i Apostlagärningarna 8 då till det här 14 där ska vi läsa framåt. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande. Och eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem, de var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade händerna på dem och de tog emot den helige ande. Så det här var en upplevelse. Människor som hade kommit till tro, de hade låtit döpa sig, men de hade ännu inte upplevt den helige ande. Apostlarna kommer hit, lägger händerna på dem, ber för dem och de tar emot den helige ande. Så gick det till för dem. Men vi har andra människor här också. Vi har apostlarna 10. Och det är Petrus som får besök av Cornelius, en troende hedning, om det går ihop. I alla fall, han var inte jude helt enkelt, så han betraktades som hedning, även om han nog var gudfruktig och sökte och bad Gud, och Gud hörde hans böner också och sände Petrus till honom med den här speciella uppenbarelsen. För då kommer vi ihåg igen det här att i judarnas tankevärld så fanns det liksom inte utrymme för hedningarna, de som inte var judar, som inte hörde till folket. De var nog liksom, de välkomnade nog människor som ville tro på Gud, men det blev liksom ändå inte riktigt på riktigt ändå. Så när de uppfattade här att Jesus hade sänt dem ut för att predika till hela världen, så tror jag nästan att de först tänkte att det bara handlade om att de skulle gå till och träffa alla judar som fanns runt omkring i världen och predika för dem. För Petrus hade lite problem när Gud uppenbarade för honom att han skulle gå och besöka en hedning i hans hem. Men eftersom Gud ändå talar väldigt starkt till Petrus så gjorde han ju det. Och då hände det någonting märkvärdigt där. Vi läser 44 versen. Han hade då predikat för dem och talat om Jesus som dog men uppstod. Och gav dem ett uppdrag att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna och var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse i hans namn, genom hans namn. Och så står det då i 44 versen. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Men var det hedningar, de var inte ens, de hade väl tro på Gud, men de kom till tro på Jesus medan Petrus pratar. De var inte döpta ännu, men den helige ande faller över dem. Det tycker jag det är ganska fantastiskt. När människornas hjärtan öppnar sig och blir mottagliga och de tror på budskapet, så kommer den helige ande över dem. Och det här blev ju spännande för Petrus sedan, för nu hade han ju lite gjort sånt som inte var riktigt vanligt. Han hade brutit mot traditionen, om man säger så, i det judiska tänkandet. Han hade gått till en hedning och han hade predikat för dem, och så hade han ju gjort ännu en sak till som var ganska oerhörd. För det stod så här, när Petrus talade och den helige ande föll över dem som hörde ordet, så var det troende judar som hade följt med Petrus. De blev häpna över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus, inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot den helige ande? Och så befallde han att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Men här går det lite annan ordning, men det handlar ändå om att människor kommer till tro. De blir döpta i den helige ande och så blir de döpta i vatten. Jag vet, ibland går det före det ena, ibland det andra före. Men hur som helst så hänger allt det där ihop, eller hur? Och det stora här är ju det, att Petrus får en aha-upplevelse. Han inser att Gud har förlåtit de här människorna deras synder. Gud har gett de här människorna den helige ande, precis som han har gjort med oss. Alltså är de också Guds barn. Alltså är vi ett och samma folk, fast vi är judar och de kanske är greker eller vad de var för folk där runt omkring. Eller hur? Vilken stor revolution i hans tankegång det här blev. Och han fick ju förklara det för sina kollegor, sedan de andra apostlarna. Och han berättar helt samma sak som vi nu har lite redogjort här i kapitel 11. Och så berättar han i vers 15 här för de andra apostlarna, precis som det hade hänt, alltså att när jag började tala så föll den helige ande på dem alldeles som på oss under den första tiden. Och då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i den helige ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi hade kommit till tro på Herren Jesus Kristus, vem var då jag att jag skulle hindra eller ens kunna hindra Gud? När de hörde det här lugnade de sig och prisade Gud och sa, så har Gud också skänkt, har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv. Här var den andra stora historiska förändringen. För det första kommer den helige ande in i världen och blir tillgänglig för alla som tror på Jesus. För det andra så får de första kristna, de första troende som då var judar naturligtvis, en aha-upplevelse om att alla folk blir inbjudna till det här. Precis som vi så får de ta emot den helige ande. Okej, vi vet att Jesus han hade ju avslutat sin tid på jorden genom att säga, nu är det er tur. Nu har jag predikat här i 3 år. Nu ska ni predika tills jag kommer tillbaks. Eller hur? Men ni ska inte göra någonting förrän anden kommer. Vänta på den helige ande. Det var viktigt det här med den helige ande. Anden först, sa Jesus. Lärjungarna säger, vad ska vi göra? Vad ska vi nu göra? Vi har fått ett stort uppdrag. Vad ska vi göra? Och de här som hörde Petrus predika så frågar, vad ska vi göra? Det första var att ta emot den helige ande. Eller hur? Så har vi ett stort uppdrag. Men hur ska vi gå till väga? Men det var ju här som anden kom in. För anden vet hur vi borde göra, eller hur? Hur vi ska göra det. Hur kommer vi att ens vilja göra det som vi har fått i uppdrag att göra? Inte räcker vår egen vilja tillit. Vi tröttnar. Tappar modet. Men anden, står det också i Bibeln, ger kärlek. Anden lägger ner Guds kärlek i våra hjärtan som gör att vi vill det Gud vill. Inte vill vi det Gud vill automatiskt av oss själva, utan det är anden som gör det i oss. Hur ska vi orka göra det här som vi har fått uppdrag om att göra? Vad sa Jesus? När den helige ande kommer över er så ska ni få, vadå? Kraft. Så vi ska inte tro att vi orkar göra Guds vilja utan den helige andes kraft. Allt hänger på att vi som Jesu lärjungar hör vad anden säger och gör vad anden säger. Det är det kristna livets liksom kärna. Höra vad anden säger och sen göra vad anden säger. Paulus han talar väldigt mycket om det här att leva med anden, att vandra i anden, drivas av anden. Allt handlar om att det uppstår en gemenskap som Mary var inne på också här. Det är en personlig relation där jag pratar med anden och anden pratar med mig. Och så småningom lär jag känna den här personen lite smått. Den helige ande är ju inte en magisk kraft som jag har liksom någonstans i kroppen eller i fickan. Utan den helige ande, han är en person som Bibeln också säger bor i oss som tror på Jesus. Och det är därifrån, inifrån, hans närvaro, hans vishet, hans sanning, hans ljus, hans kraft, hans vägledning, hans tröst. Allt, det, liksom, det börjar porla en källa inifrån oss småningom. Och jag tror ganska mycket på det här, jag plockar lite från din personliga berättelse, att hon tyckte att det kom lite sent i livet. Men jag tror det handlar precis om att vi är lite långsamma ibland. Att lära känna Gud och att lära känna den helige ande, det tar tid. Och det kräver många timmar av umgänge att lära känna en människa, eller hur? Och Gud är så mycket, mycket större. Så vi kommer få ha hela evigheten på oss att lära känna Gud naturligtvis. Fadern, sonen och den helige ande är någonting större än vad vi begriper. Men vi har blivit inbjudna att lära känna honom dag för dag lite mer. Så länge inte vi drar oss undan. Eller stänger av den här kontakten med den helige ande. Jag tycker ju att Gud har ordnat det fantastiskt bra. När Jesus gick här på jorden som människa så gjorde han fantastiska saker. Men han gjorde det faktiskt väldigt lokalt. Han gjorde det faktiskt bara där han var, eller hur? Ibland sände han lärjungarna på förhand dit han skulle komma och de skulle lite förbereda för. Men sen kom han dit då efter en tid så folk fick vänta på honom ibland. Men sen när han sänder den helige ande och döper folk i den helige ande så är Gud överallt i de troendes liv. Samtidigt som vi sitter här så sitter människor eller går människor och lever människor över hela jorden. Och den helige ande är där med dem lika mycket och kanske mer till och med än hos oss. Eller hur? Det är helt fantastiskt. Det är så suveränt. Det skulle finnas så mycket som helst att säga om det här, men jag ska ju naturligtvis avsluta småningom här. Och då tar jag bara en enda sak som jag tycker att jag vill uppliva i mitt eget liv och som jag vill uppmuntra dig att också uppliva i ditt liv. Den nådegåva du har fått. Och har du inte fått den så kan du få den. Vi säger med samma. Men i alla fall, vad är det jag pratar om? Jo, det är faktiskt tungomålstalande. Så låt mig säga några ord om det, för jag tycker det är så finurligt. Folk blev väldigt entusiastiska över det här med tungomålstalande på den här första tiden. Varför säger jag det? Jo, därför att Paulus han får egna ett kapitel och säger att ja, men lugna lite ner er. Prata nu inte bara i tungor. Att så kommer in folk så förstår de ju inte er överhuvudtaget. Så säger han så här, jag talar mera i tungor än alla er. Det måste vara ganska mycket då, det han ändå samtidigt försöker bromsa de andra. Så Paulus han talar mycket i tungor, men han säger så här, men i församlingen så vill jag hellre tala några ord av med förståndet för att andra människor ska bli uppbyggda. Därför, och nu kommer vi till poängen här, vad är tungomålstalande för någonting? Först går det inte bredvid 14 och 4. Och då säger han så här, den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Och i vers 2 står det så här, den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Och här liksom talar han lite om att det är bra med tungotal, det är jätteviktigt, det ska du hålla på med. Men för församlingen, när du ska hjälpa någon annan, bli till välsignelse för någon annan, då är det bättre att du profeterar. Och så säger han så här, om man i församlingen talar tungomål så här högt och ljudligt så alla hör, då ska man också ha någon som kan uttyda tungotalet så det blir begripligt. Så han försöker lite hålla lite ordning och reda på det här. Det finns en rolig historia från pingströrelsen i Sveriges första tid när det var riktigt entusiastiskt kring det här med tungomålstalande också i Philadelphia, Stockholm. Och det blev så högljutt lovprisande i den helige ande i Philadelphia. Så Levi Petrus han tog och skickade de allra högljuddaste ner i den lilla salen, 500-salen, ner i källaren så de skulle få be av sig. Jag tycker det var bra. Han bekräftade, håll på bara, men kanske vi ändå har lite ordning här i gudstjänsten. Och han sa att det är bättre att det kokar över lite än att det inte kokar alls. Har ni hört det förut? Jo, förstås. Och det är lite det där kanske jag nu då försöker uppmuntra oss till, att våga lite koka över någon gång. Kanske våga släppa fram den helige anden lite i vårt eget böneliv. Men framförallt det första, och det är det här som det liksom är på något vis poängen. För att inte göra det här liksom till något sån här, hur ska jag säga, någon grej i sig. Utan varför har Gud gett oss tungomålstalande som en gåva? Varför är den andens gåva? Vad är det för vits med den? Paulus var inne på det här. Han säger, man uppbygger sin inre människa. Man uppbygger sig själv när man ber i den heliga ande. Och jag tänker så här, det här får nu teologerna pröva mig lite, men jag tänker så här. Gud han är väldigt mån om att inte trampa över min egen vilja. Han tvingar inte sig på mig. Och han tvingar mig inte att be ens på det sättet. Men när jag ställer min kropp och min mun och min tunga till förfogande för den helige ande, då har jag liksom gjort en överenskommelse med den helige ande. Att nu ber du för mig. Du får använda min kropp för att be de rätta sakerna för mig eller för någon annan. Jag vet ju inte vad han ber. Inte vet jag vad den helige ande säger i de här främmande orden. Men jag tror verkligen att där samarbetar jag med den helige ande och ber det som Gud verkligen vill göra. Så att be i tungor är enligt Paulus någonting som bygger upp mig själv. Det är första hand för mig själv. Vill jag välsigna någon annan så behöver jag uttydning. Eller så behöver jag en profetia. Eller så behöver jag ett annat tilltal från Gud som kommer ut på ren svenska eller finska eller engelska. Eller det språk som den som lyssnar talar, eller hur? Men jag tror vi ändå behöver förstå det. Att ska vi bli starka i vår inre människa? Ska vi få uppleva den här kraften i den helige ande som Jesus utlovar? Då måste vi nog också, hur ska vi säga, använda de verktyg som den helige ande ger oss. Och det första personliga verktyget för att stärka sin inre människa så långt jag nu kan förstå av det här ordet, är att ta emot den helige ande och ta emot tungomålstalandets gåva som alla kan få ta emot. Och använda den ofta. Och nu ska jag säga så här, för att vara lite krass realistisk här i Betania, i Pingstkyrkan i Nickby. Så tror jag att det har varit ett starkare, mer allmänt tungomålstalande i den här kyrkan tidigare generationer, tidigare decennier. Eller hur? Jag tror det har funnits en tid där det har varit ett brus av tungomålstalande i de interna bönemötena och gudstjänsterna, eller hur? Och det har varit mycket andra, det har varit profetia och det har varit mycket andra andens gåvor också, eller hur? Men sen har vi blivit lite politiskt korrekta och lite försiktiga. Vi vill ju inte betraktas konstiga av andra människor som inte förstår vad det handlar om. Och vi vill ju inte stöta någon och vi vill inte såra någon. Och, vi vill inte, så här. Och så har vi lite tonat ner vårt tungomålstalande. Och då har vi samtidigt kanske slutat göra det själv också privat. Så den gåva vi har fått av den helige ande har vi inte använt till vårt eget, till vår egen förlust. Och vad jag nu vill säga med hela den här predikan, det är det att återuppliva din gåva. Har du någon gång talat i tungor och du gör det inte så mycket nu, ta upp det igen. Det finns där. Den helige ande finns i dig. Det är bara att släppa fram det. Och gör du det, så gör det. Fortsätt att göra det. Fortsätt att öka på. Och jag menar, blir det nu så här sen att det går ett rykte på stan att Betania, det är där de talar i tungor. Ja, då säger jag tack och lov. Det är väl bra om det går sådana rykten om också. Sen får de gärna komma hit och fundera ut vad handlar det om nu egentligen. Så får vi förberätta för dem. Och så får de kanske också uppleva det. Alltså jag vill lite så här kittla vår längtan efter Guds närvaro, Guds kraft, den helige ande. Som Jesus sa, vänta, han kommer att komma. De hade någonting att se fram emot. Den helige ande skulle komma över dem. Och han gjorde det. Och det tycker jag vi också ska ha som inställning. Den helige ande vill möta oss. Den helige ande vill fylla oss. Den helige ande vill ge sina gåvor åt oss. Och den helige ande vill samarbeta med oss hela livet. Från nu framåt. Eller hur? Okej. Okay. Judas skrev nämligen samma sak. Vi kan ta det från Judas brev, vers 20. Där står det så här. Men ni, mina älskade, ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. Hur ber man i den helige ande? Har du funderat på det? Hur ber man i den helige ande? Jag vet inte, men jag tolkar det i alla fall som så att man låter anden be med min mun. Bibeln kallar det tungomålstalande. Och det är någonting som du bestämmer om du gör eller inte. Det är ingenting som du kommer i en extas. Någon kan det ju hända också. Att du i någon slags känslorus börjar tala i tungor. Men i princip är det en gåva som du har fått att använda eller låta bli. Du bestämmer om du talar i tungor eller inte. Du bestämmer när du talar, var du talar, hur högt du talar. Om du bara talar i din tanke. Eller om du talar högt. Eller om du går stänger in dig. Eller om du går ut i skogen. Eller vad du gör. Det är ditt beslut. Det är du som använder den här gåvan eller så låter du bli. Vad du än väljer så är det du som får på något vis leva med resultatet. Det här löftet gäller också dig. Vi ska avsluta här med att be. Vi ska be för förbönsämnen också naturligtvis. Men naturligtvis för mig just nu känns det som allra mest angeläget att vi välsignar varandra till att uppleva mer av den helige ande. Därför så har Gud ordnat det. Först sände han profeter, sen sände han Johannes, sen sände han Jesus. Och sen har han sänt Jesu lärjungar under 2000 år att förkunna samma budskap om att alla kan få uppleva andens liv. Och Paulus han säger ju att det finns inget andligt liv utan anden. Det är anden som ger oss det eviga livet. Och vi är kallade att vandra tillsammans med anden hela vårt liv. Och vi är erbjudna att ta emot den helige andens gåvor på olika sätt. Och Paulus han går så långt att han säger att var ivriga att söka efter de här gåvorna. Så Gud han tvingar dem inte på dig. Men han erbjuder den helige andens uppfyllelse, kraft och närvaro. Världens bästa personliga tränare, bästa försvarsadvokaten, den bästa tröstaren, den bästa rådgivaren kan du få uppleva mer av. Så därför så vill jag uppmuntra oss, hela skaran här, att ta emot den helige ande, inbjuda den helige ande, börja tala med den helige ande och börja tala i den helige ande. Börja be om den helige ande, börja be i den helige ande och med den helige ande. Det är där som Gud verkar. Det är genom den anden Gud verkar. Och vill du se Guds verkningar i ditt liv, i din familjs liv, i församlingens liv, i Sibbo, människornas liv, så är det bara genom mer av den helige ande i våra egna liv. Så låt oss få en sån här, ta en sån här uppmuntrande attityd till varandra. Säg, vad har du upplevt av den helige ande på sistone? Har du använt gåvan att bönen i den helige ande? Har du talat i tungor i ditt böneliv? Gör det mer och mer. Jag tror det är där Gud börjar verka inifrån. Så jag vet inte hur vi ska göra det här nu, men jag tycker vi ska faktiskt också erbjuda den som vill uppleva att de äldste lägger händerna på dig och ber att den helige ande ska uppfylla dig. Det ska vi också erbjuda här. Det kan du också göra med någon annan människa som du har förtroende för i en mera privat sammanhang, om det känns väldigt konstigt och offentligt på sättet att komma och bli så här i mötet, föremål för förbön. Vi kan göra det efteråt. Vi kan göra det på många sätt, men tappa inte bort det här, utan ta emot den helige ande. Och upplever du inte det idag, så fortsätt att tala med den helige ande, så kommer det en dag när du också får uppleva anden så starkt att inte du längre kan fundera, har jag nu verkligen blivit andedöpt, eller har jag nu verkligen fått den helige ande i mitt liv på det sättet som Jesus lovade? Så kom ihåg att det här löftet som Jesus gav, det löftet som kom från Gud genom Joel och Johannes, det gäller dig idag. Vi ber först för den här saken, eller hur? Be gärna för den som sitter bredvid dig, välsigna bänkkamraten om du har någon, att ta emot den helige ande ännu mer. Jesus, jag tackar dig för att du är den som döper i helig ande. Tack Jesus för att du dog och du uppstod och du bad att fadern skulle sända hjälparen, sanningens ande, för att vi inte skulle behöva vara ensamma en sekund. Tack Jesus för att du idag ger den helige ande till alla som har öppna hjärtan, som tror på dig och tar emot. Tack helige ande för att du är här för att ge dina gåvor till var och en som ber om dem, som söker dig Herre. Och jag tackar dig helige ande för att du ska låta oss få upptäcka och träna oss eller öva oss i att be i tungor Herre, till vår egen inre uppbyggelse, till att bli starkare i vår inre människa Herre. Hjälp oss att inte vara rädda för andra människor, inte vara blyga för varandra, inte vara obekväma i den här underbara gåvan som du har gett åt oss här. Hjälp oss att vara nyfikna, hjälp oss att vara ivriga, hjälp oss att vara entusiastiska nog att fortsätta med det här Herre, och låta den helige ande leda oss hela tiden. Herre, jag tackar dig för att du vet om varenda människa som är här idag Herre. Du vet om våra hjärtan, våra tankar, våra liv. Du vet Herre var vi fungerar Herre, och var det har gått knut på något sätt, där det här blivit stopp Herre. Nu ber jag att du ska lösa upp de här knutarna och rädslorna och funderingarna Herre, och hjälp oss att vara öppna för den helige andes beröring och tilltal just idag Herre. Jag tackar dig Jesus för att du inte tvingar någonting på någon, utan du Herre erbjuder det här till oss. Jag tackar dig för att vi får säga tack Jesus för den helige ande. Tack Jesus för den helige andes gåvor. Tack Jesus för att du ger oss en rådgivare, en tröstare, en som ger oss kraft och som ger oss kärlek, som ger oss frid och glädje. Tack för att den helige ande också är glädjens olja, som ger oss glädje inifrån Herre. Fast omständigheterna är svåra, fast livet har sina utmaningar, fast vi inte vet vad vi ska göra Herre, så vet ju anden det. Och hjälp oss att lyssna in vad den helige ande säger, hjälp oss att höra vad anden säger och hjälp oss att göra som anden säger. Det ber jag om i Jesu namn Herre. Jag ber den här församlingens människor som kommer till de här gudstjänsterna ska få bli uppmuntrade att faktiskt söka den helige ande mer och mer varje dag, att be i den helige ande och låta andens gåvor, Herre, bli till välsignelse också för andra.